Och så är det med dig och mig, att när Kristus har blivit allt i oss, så blir det en förvandling lika dramatisk som när du tar ett solrosfrö, 7-8 mm stort, lägger i jorden och får en solrosplanta som är 2 meter. Med en stor härlig gul blomma. Vi är inte framme ännu. Skapelseverket pågår. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Och den nya skapelsens villkor kan vi erfara när Kristus är levande i oss. Men ännu är han inte allt i oss. När den dagen kommer, då kommer det som vi nu erfar som en föraning, en garanti, ett löfte på det som ska komma. Det kommer då att bli verklighet, men på ett sätt som ingen av oss kan föreställa sig nu. Han kommer att bli allt i alla. Och döden, som är en fiende för oss här. Den sista fienden som förintas är döden, står det i 26 versen. Den döden har ändå mist sin udd. Ty när fröet läggs i jorden och dör, så verkar det som om döden triumferar, men det är då plantan kommer. Och då blir skapelseverket fullbordat. När larven syr in sig i en liten kokong och verkar som han var helt borta för världen, död och begraven och nedlagd i en kista, det är då fjärilen börjar bildas. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Gud är allsmäktig. Vi måste räkna med att syndafallet kom inte som en överraskning för Gud. Det älskar vi att säga. Vi älskar att säga så här, att Gud, han gjorde allting färdigt och klart, och sen så drog han sig tillbaka och tittade på det hela på avstånd och tänkte, nu ska det hela fungera i evigheters evigheter, och så gick det snett. Och Gud, han slet hårtestarna och sa, vad ska vi göra nu? Nu får vi hitta på en frälsningsplan. Innan han börjar att skapa vet han allt det här, annars är han inte allsmäktig. Och i skapelseverket ingår de 6 första dagarna. Men hela den historia som följer efter, med Jesu Kristi frälsning. Därför att då förvandlas den första Adam till den andra Adam. Genom honom som är den sista Adam. Han som är begynnelsen och änden. Vi ska gå till Gamla testamentet nu och se några ord som talar om att skapelseverket pågår för fullt. Vi ska först gå till Jesajas 65 kapitel. Och i det här sammanhanget ska vi konstatera att i hebreiskan används ett ord. Det ord som betyder skapa. Det heter på hebreiska bara. Och det är ett ord som även i modern hebreiska, har det sagts mig, bara används om Guds skapande. Så det är där när vi sitter och bygger modellflygplan eller målar tavlor eller sånt och säger, åh, nu är jag så kreativ. Har ingenting med ordet bara att göra. Det är bara någonting som används om Guds skapande. Och nu ska vi läsa några texter där det här ordet förekommer. Jesaja 65 och 17. Ty se, jag vill skapa nya himlar och en ny jord. Man skall ej mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Nej, ni ska fröjdas och jubla till evig tid över det som jag skapar. Ty se, jag vill skapa Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. Och jag ska jubla över Jerusalem och fröjda mig över mitt folk, och där skall inte mer höras gråt eller klagorop. Gud säger, jag skapar. Historien och det mål som historien syftar till är en Guds skapelseakt. Det betyder inte att Gud har skapat synden. Den står vi för. Men Gud visar sin allmakt i detta. Att till och med vår synd kan Gud använda sig av för att fullborda sitt skapelseverk, för att till sist ställa fram dig och mig som fläckfria i Kristus. Jag skapar nya himlar och en ny jord, säger Herren. Och det är kanske så med himlarna och jorden och med valar och pandor och alla möjliga djur som vid det här laget är utrotade också för den delen. Att allt sammans kanske bara är skapat från början som ett frö som måste läggas i jorden för att kunna uppstå till den nya skapelsen. Där Kristus är allt i alla eller allt över allt. Hela skapelsen, allting innefattat, sammanfattat i Kristus. Alltså att det Gud gjorde de första 6 dagarna var ett frö som läggs i jorden och som sedan växer upp som en planta i Kristus. 48 kapitlet hos Jesaja. Där ska vi läsa från den 4:e till den 7:e versen. Eftersom jag visste att du var så styvsint, ja, att din nacksena var av järn och din panna av koppar. Därför förkunnade jag det för länge sedan och lät dig höra om det innan det skedde, för att du inte skulle kunna säga, min gudastod har gjort det. Min gudabild, den skurna eller den gjutna, har bestämt det så. Du hade hört det. Nu kan du se allt sammans. Vill ni då inte erkänna det? Nu låter jag dig åter höra om nya ting, om fördolda ting som du ej har vetat av. Först nu har det blivit skapade, inte tidigare. Och förrän idag fick du inte höra om dem, för att du ej skulle kunna säga, det visste jag ju förut. Först idag, säger Gud, har det blivit skapade. Gud skapar i historien för att föra den fram mot målet. Fröet nedlagt i jorden, plantan som växer upp till liv. Om icke vetekornet faller i jorden och dör, så förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, så bär det mycken frukt. kan gå tillbaka till 45 kapitlet, för det här är någonting som just Jesaja har fått mycket ljus över. Femte till sjunde verserna. Jag är Herren och för övrigt ingen. Utom mig finns ingen Gud. Innan du kände mig omgjordade jag dig, för att man skulle förstå både i öster och väster att alls ingen finns förutom mig. Att jag är Herren och eljest ingen. Jag som danar ljuset och skapar mörkret. Jag som ger lyckan och skapar olyckan. Jag, Herren, är den som gör allt detta. Det var en konstig vers, säger vi. Det är väl Gud som skapar glädjen och djävulen som skapar olyckan. Ja, det är en utbredd föreställning att Gud skulle stå för halva tillvaron och djävulen för andra halvan. Gud är allsmäktig, han står för 100%. Förstår du det? Nej, det gör du inte, det gör inte jag heller. Måste vi förstå det? Nej, det behöver vi inte alls göra. Kan vi ta emot det ändå? Ja, det är det som kallas tro. Ty om det i Guds plan ingår att fröet måste läggas i jorden för att uppstå till sin slutliga gestalt, kan vi då inte låta Gud göra sitt skaparverk färdigt utan att han måste förklara allting millimeter för millimeter för oss? Skapelseverket pågår. Ibland brukar vi säga så här under ett ashram, när man känner att det börjar hända saker så det knakar lite i fogarna, att nu är jag på drejskivan. Ja visst, Herren som den stora krukmakaren. Men du minns liknelsen om krukmakaren i Jeremia 18. När krukmakaren misslyckades med kärlet, så tog han leran och knådade om den och så började han på ny kula. Eller på nytt kärl, kanske vi ska säga. Och man kan tänka så här, kan en allsmäktig krukmakare misslyckas? Det var väl konstigt. Han borde väl vara så kompetent så det blir bra från början. Ja. Men det är alltså en bild för detta. Att någonting börjar och ser ut att bli något bra, men sen måste det falla i jorden och dö för att uppstå till något annat. Någonting som är vida bättre. Femtiosjunde kapitlet hos Jesaja. Verserna 17-19, där Herren säger så här om sitt eget folk, Israel. För hans girighets synd förtörnades jag. Jag slog honom, och i min förtörnelse höll jag mig dold. Men i sin avfällighet fortsatte han att vandra på sitt hjärtas väg. Hans vägar har jag sett. Men nu vill jag hela honom och leda honom och ge honom och hans sörjande tröst. Jag ska skapa frukt från hans läppar. Frid över dem som är fjärran och frid över dem som är nära, säger Herren. Jag skall hela honom. Jag ska skapa frukt. Israels synd gjorde att Herren höll sig undan. Och då föll kornet i jorden och dog. men i och för sig inte en meningslös process. Inte någonting som handlar om att Gud har tappat greppet. Jag började med detta projektet med Israel, men det gick inte. Det fick falla i jorden och dö, och så fick vi ta något annat. Står inte om krukmakaren att han börjar med ett ler, och så går det inte, och så slänger han undan det och tar en annan lerklump. Nej, han tar samma klump igen. Men nu blir det kärlet som han ville ha. Jag ska skapa frukt från hans läppar. Gud är skapande genom hela historien. Det finns en första skapelse. Och sen finns det genom Kristi försoningsverk en andra skapelseprocess. Den som vi är införsatta i, och den vars slutresultat vi ännu bara dunkelt kan ana i de stunder då vi är som närmast Herren. Och Herrens liv lever som starkast i oss. Och därför så säger också David så här, vi ska gå till hans syndabekännelse, psalm 51. Den 12:e versen. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Du förstår, här handlar det inte om att tvätta rent det gamla hjärtat, utan det står bara här. Att göra någonting av ingenting. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. Och därför fyller döden en funktion i våra liv. Därför att allting, liv såväl som död, bidrar till sist till det bästa. Allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud. Till sist måste också döden tjäna det syftet att ur det frö som du och jag från början är gjorda till kommer den slutliga plantan att växa upp. Till sist ska vi läsa i den 100, ja inte till sist, men vi ska läsa den 104:e psalmen också, ska vi ta ett ord till. 104. Där står det som en rubrik över den psalmen, Skaparens lov. 27:e versen. Psalm 104 och 27. Alla väntar de efter dig. Alla väntar de efter dig. Hela skapelsen suckar och våndas och väntar. Alla väntar efter Herren. Det är vi. Hans återkomst som de döda ska uppstå, och allt som tillhör honom ska förvandlas och sammanfattas i honom. Alla väntar dig efter dig, och du ska ge dem deras mat i rätt tid. Du ger dem, då samlar de in. Du öppnar din hand, då blir de mättade med goda gåvor. Du döljer ditt ansikte, då förskräcks de. Du tar bort deras ande, då förgås de och vänder åter till sitt stoft igen. Du sänder ut din ande, då blir de skapade, och du förnyar jordens ansikte. Må Herrens ära förbli evinnerligen i evighet. Må Herren glädja sig över sina verk. Han som skådar på jorden och hon bävar. Han som rör vid bergen och det ryker. Jag vill sjunga till Herrens ära så länge jag lever. Jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. Och detta är vetekornets lag. Du öppnar din hand och blir mättad med goda gåvor. Så har det varit sedan skapelsens början. Men det finns också någonting av en Gud som drar sig undan. Då förgås det skapade. Och man tänker, nu är det slut. Nu blir det inget mer. Men Herren andas på nytt. På det som bara hade blivit till stoft igen. Då skapas det. Det förnyas. Årstidsväxlingarna, säger vi. Ja visst, en liten ringa avbild i naturen av vad det här är frågan om. Romarbrevet 11 till sist. Den 33 versen. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar? Vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Amen. Därför ber jag er bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Av honom är allting. Skapelse från början. Han är först född före hela skapelsen. Av honom är allting. Någonting uppehåller hela skapelsen trots synden och trots destruktionen. Genom honom är allting. Och allt som tillhör honom ska sammanfattas, innefattas i honom. Till honom är allting. Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans vägar. Ingen kan vara hans rådgivare. Ingen förstår hans tankar så bra så att han kan tala om för Gud hur han skulle göra för att göra sin skapelse bättre. Eller sitt skapelseverk mera fulländat. Vad kan vi göra då? Vi kan frambära våra kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer. Ty när vetekornet faller i jorden och dör, så bär det mycket frukt. Låt oss tacka och bedja. Jesus Kristus, av dig är allting. Genom dig är allting. Och till dig, Herre. Vi ska en gång sammanfattas i dig. Vi ska en gång få uppleva en gemenskap som vi aldrig har kanske ens kunnat ana. Du ska bli allt i alla. Herre, vi är på väg. Du har allt i din hand. Du är suverän. Allt har gått efter dina planer. Och även om vi inte förstår allt, så ser vi att allting stämmer med ditt ords vittnesbörd om dig själv. Och vi förstår att himlen är inte en plats utan en person. Gemenskapen med dig, Jesus Kristus. Vi längtar efter det, Herre. Och vi längtar efter att få bli innefattade slutgiltigt i dig. Vi tackar dig för en helig ande som är ett sigill, en borgen, en garanti, en försmak, en första frukt av detta underbara som är den nya skapelsen. När du först född från de döda förnyar allt genom att låta allting följa dig genom död till uppståndelse och en förvandlad gestalt, en ringhetskropp som byts ut mot en härlighetskropp, ett evigt liv sammanfattar i dig. Herre, vår tanke hänger inte med. Vi svindlar och känner oss osäkra. Det är ju underbart, Herre, att dina tankar är så mycket högre som himlen är över jorden än våra tankar. Låt oss glädjas, Herre, också över det vi inte förstår, därför att vi ser att du är allsmäktig. Amen.